säker på att jag aldrig skulle återvända, säger Sin.
Och med de orden är konflikt slut. Reportrar var de före detta Kina-korrespondenterna Björn Djurberg och Hanna Salberg. Och den nuvarande Kina-korrespondenten för Sveriges Radio, Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Therese Rosenvinge. Tekniker Emilia Ström. Mitt namn är Fernando Arias.
Den europeiska ytterhögern slöt upp bakom Donald Trump.
Man vill ju ha någon ny form av västerländsk civilisation.
Men den amerikanska presidenten visade sig ha tröttnat på Europa och tog istället ett kliv närmare Putins Ryssland.
Trump är impopulär i Frankrike.
Vad innebär det här för alla som hoppades på ett europeiskt svar på MAGA?
Uppdelning i olika läger.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot med Tina Flodin. Och först om att journalisten Joakim Medin som greps i Turkiet i torsdags är högsta prioritet för regeringen som nu jobbar mycket intensivt för att få hem honom. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Det har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter. Och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul i veckan. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmö Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter här Ellen Rosqvist. En man i 30-årsåldern som hittades skadad i Norrköping tidigare idag har dött, det meddelar polisen. Det var för några timmar sedan som polisen fick in ett larm och därefter hittade mannen som fördes till sjukhus med ambulans. Ingen har gripits. Platsen är avspärrad och polisen hör nu vittnen och händelsen utreds som mord. SMHI har utfärdat en varning för gräsbränder från imorgon för stora delar av landet. Framförallt är risken för gräsbränder stor i snöfria områden som Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Enligt SMHI så är ett högtryck på väg in och det kommer att bli uppemot 20 grader i syd- och mellansverige i mitten av veckan. Skådespelaren Richard Chamberlain är död. Här hör vi signaturmelodin från tv-serien Törnfåglarna, en stor och populär serie från 80-talet. Och huvudrollen den spelades av Richard Chamberlain. Han hade också huvudrollen som John Blackthorpe i serien Shogun. Han gick bort igår, skriver Variety. Richard Chamberlain blev 90 år.
P1, Sveriges Radio.
Söndag kväll efter 8 ska det här i kanalen handla om binamn. Det är smek eller öknamn. Och de finns inom alla samhällsgrupper, klasser och kön, men kan skilja sig åt. Och i det här fördjupar sig Kalle Lind tillsammans med sin gäst Linnea Gustafsson i kvällens avsnitt av
Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar. Ni lyssnar på podden Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Just det, det är så jag brukar säga inledningsvis. Jag sitter i Halmstad på högskolan. Ni har väl inget universitet än, va? Nej, nej. När kommer ni att få det, tror du?
Ja, det är ju inte jag som får bestämma det.
Nej, i så fall hade ni ju redan haft det.
I så fall hade vi redan haft det. Ja.
Men om du vågar dig på att titta i kristallkulan, kommer det att ske inom vår levnad?
Ja, det beror på hur länge man har tänkt leva.
Det var ett mycket akademiskt svar. Linnea Gustafsson heter du hur som helst. Vem är du? Vad gör du?
Jag är professor i svenska språket. Och jag forskar allra mest om namn.
Och det är jättebra, för att det var det jag tänkte vi skulle prata om. Mm. Och särskilt som ett specifikt område inom kategorin namn. Ök- och smeknamn, som jag har förstått att det finns ett paraplybegrepp för.
Ja, binamn brukar man kalla det. Och det är väldigt bra om man inte vet om det är ett öknamn eller ett smeknamn.
Och binamn, det är då de namn som inte står i passet, men som man ändå kallas?
Ja.
Jag ser framför mig att det finns olika kulturer som kanske kan vara liksom klassbetingade eller arbetsplatsbetingade eller hobbybetingade, där smeknamn är särskilt förekommande eller har det som en särskild karaktär. Mitt intryck är att smeknamn förekommer längs hela klassskalan, men har lite olika ursprung.
Absolut, smeknamn förekommer oavsett klass, oavsett kön. Jag är inte säker på att de är så olika, men allra först skulle jag kanske vilja säga att de är ganska svåra att få tag på eftersom de inte finns just i officiella dokument och register.
Ja, vad har du då för källor? Alltså, du får göra personintervjuer eller?
Ja, det är intervjuer och enkäter i kombination som jag har använt. Men alltså, det finns ju olika typer av register man kan ha använt. Till exempel alltså när man har register över regementen. Det finns från första hälften av 1900-talet. Och där står det ofta smeknamn också.
Jaha.
Eller öknamn.
På de inskrivna rekryterna?
Ja,
alltså,
det är ju tidigare forskare
91,
som har...
Mandel Karlsson, han kallas i det civila för.
Ja, nej, det var väl troligtvis vad han kallades för smeknamn där.
Jaha, okej.
Okay. Så det är tidigare forskare som har gjort på det viset. Men nu för tiden så tror jag inte man skulle kunna göra så rent etiskt. För alla de här namnen, man vet ju inte om det är smeknamn eller öknamn. Och dessutom, som lök på laxen, så är smeknamn väldigt individuella. De är individualiserande på ett helt annat sätt än till exempel personnamn. Jag menar, det finns ju många som heter Karl. Vilket gör att det skulle vara lättare att komma undan med att en Karl utav alla de här som heter Karl i Sverige har gjort i ditten eller datten. Men kallas man någonting väldigt specifikt så vet man vem det är.
Just det, så Skittekalle eller så här. Ja. Det är ju plötsligt, det är väldigt många andra Karl som försvinner.
Ja.
Mm. Ja, jag förstår principen. Men kan vi titta på generellt om hur smeknamn respektive öknamn uppstår?
Vi kan ju börja med åldern. Smeknamn tillkommer ju från att ett barn föds. Och det kanske, ja, det är väldigt många som får ett smeknamn i barndomsfamiljen eller barndomssläkten. Och sen tillkommer det fortfarande namn när man går upp i skolåldern, mellanstadiet, kanske högstadiet. Men redan i 20-årsåldern så börjar det gå ner med nya smeknamn. De smeknamn som man liksom inte har fått när man når fullt vuxen ålder, de får man troligtvis inte. Så man ska vara lite rädd om sina smeknamn.
Ja, det är precis. Då är det just smeknamnen vi pratar om.
Ja.
Man kan kanske liksom komplicera det där lite grann. Om man tänker sig, det fanns han finns ju fortfarande en ung, hungrig kriminolog på 70-talet som heter Leif Persson. Som bestämde sig för att Leif Persson, det var alldeles för generiskt. Och då la han till sina initialer för Gustav Willy. Mm. Och sen så när han debuterade som romanförfattare från och med då, om inte tidigare, så hette han då Leif G.V. Persson.
Mm.
Och idag så kallar ju vi, svenska folket, honom G.V.
Mm. Sveriges körhåll, vem är det? Börja på
som han är.
Och det är ju egentligen inte ett smeknamn som varken, alltså han har ju inte gett det som smeknamn, och jag tror inte den intima kretsen heller
kallar honom gjorde, för det.
Jag vet inte vad hans fru kallar honom.
Men, nej, vi kanske inte ska veta det heller.
Jag hade det där, tänker jag efter, det hade jag väldigt gärna vetat. Men det kanske kommer att vara för dåligt för oss. Men då, och då är frågan, det namnet vi, allmänheten, offentligheten har för en av våra mest överraskande kändisar kanske, på ett sätt. Är det ett smeknamn? Det är det ju.
Alltså,
ett binamn. Fast det är också ett dopnamn. Fast det är det ju inte heller, för det är en initial.
Alltså, man skulle väl kunna kategorisera in det under binamn. Där hamnar väl allt möjligt kanske. Men jag tror att just det verkar som att just det har tillkommit för att det ska vara särskiljande.
Ja, då faller du in nästan kanske under rubriken artistnamn. Det vill säga, som ett, han väljer ju, alltså hans föräldrar döper honom som till tilltalsnamn med Leif Persson. Han skjuter in sina initialer för att han vill markera någon sorts unicitet. Och sen så råkar det vara de initialerna som är de mest, de som liksom hoppar fram när man läser namnet. Och GV är mer särskiljande än Leif Persson, och mycket lättare att säga än Leif GV Persson.
Ja, artistnamn, det är många som väljer det, men det är, alltså det är svårt för oss att på ett strukturerat plan veta om artister använder ett smeknamn som de hade redan innan de blev kända som sina artistnamn, eller om de själva kommer på något, eller om det är någon i deras närhet som hittar på ett lämpligt artistnamn. Det är ganska svårt för oss att komma åt.
Ja, precis. Där finns ju intressanta exempel. Västeråsrockaren Torbjörn Rogefeldt, han kom upp på Metronomstudion i slutet på 60-talet, och så tyckte väl producenten där, Anders Burman, att Torbjörn Rogefeldt, det kan du inte heta, kan du heta något annat? Och det hittade han då på i stunden namnet Pugg. Så har jag fått historien berättad för mig. Så att Pugg blev han ju med hela svenska folket, och han var ju som en enorm artist när det begav sig. Men i det privata så tror jag att han kallades för Tobbe.
Ja, det behöver inte vara ovanligt, men vi vet inte riktigt hur man har gjort det här och så vidare. Det finns ju det som tyder på då att man har fått de här smeknamnen av andra än sina närstående, till exempel då Moranisse. I rimlighetens namn är det ju ingen i Mora som behövde kalla honom för Moranisse.
Nej, det var konstigt om hans föräldrar till exempel.
Ja, de borde ju veta något sånt. Så att det där låter ju som att det är någon utifrån som har placerat honom på kartan.
Ja, och Nils Karlsson, han var alltså en framstående längdskidåkare som vann Vasaloppet x antal gånger, jag tror vi är på 1920-talet. Så det är, i det fallet så gissar vi att det är massmedia och kanske också liksom organisationen kring Vasaloppet som lyfter fram Moranisse, som ju då är ett mycket mer signifikativt namn än Nils Karlsson.
Ja, och för övrigt så kan man notera att det var väldigt många idrottsstjärnor som hade smeknamn eller artistnamn då, vilket man väljer att kalla det, under den tiden och framåt under 1900-talet.
Alltså det fanns en tid då i princip alla svenska fotbollsspelare värda namnet hade ett smeknamn. Och ganska ofta just liksom kopplat till någon sorts geografi, Nacka Skoglund eller Knivsta Sandberg och så här. I fallet Nacka hade du inte någonting att göra med att han var från Nacka. Han var ju från Södermalm, men han hade spelat en eller två matcher i Nacka. Och sen fick han heta så i laget i Hammarby.
Ja, det här var ju förstås ett sätt att särskilja, men jag tror inte att det är enbart det. Därför, i smeknamn så ligger också ett intimitetsskapande. Det finns en del som är, alltså det finns intimitet inbakad i ett smeknamn. Så att när journalister väljer att skriva Nacka Skoglund eller vad det nu är på sina löp, så var det mer.
Det här är pre-du-reformen som kommer 67. Så det är som något sätt att... det är ju som också en tid, alltså just Nacka Skoglund kommer ju fram på 50-talet, det är som efterkrigstid och liksom folkhemsbyggets begynnelse och sådär. Och han representerar Sverige, han är en av oss, men han är också någonting unikt. Mm. Så att han har liksom ett klatschigt namn som vi alla kan säga, Torstavels och Nacka, men han är samtidigt någonting enastående som har ett helt unikt namn.
Så att det man lyckas med då, det är att skapa en intimitet, en närhet till den här idrottsstjärnan på ett sätt som man kunde göra innan du-reformen. Efter du-reformen så kanske det inte har varit lika viktigt att vara intim på det sättet som man använder smeknamn.
Ja, just det. Om man tittar på det specifika förhållandet, Nacka Skoglund var ju som en framstående fotbollsspelare i Hammarby IF och som spelade i svenska landslaget på 50-talet, som sen hamnade i Italien och gick en tragisk död till mötes. Där kan man ju se, först är han ju Lennart Nacka Skoglund. Mm. Sen är han Nacka Skoglund. Sen är han Nacka.
Okay. Mm.
Och sen så när tiden går så blir han ju som Nacka Skoglund, Lennart Nacka Skoglund, och till slut kommer han att bli Lennart Skoglund, ofta kallad Nacka. Ja. Alltså det är något, när han är på sin peak, då behövs ju inget liksom, dopnamn eller efternamn.
Nej, och det kanske är då som man vill vara allra mest liksom, intim eller nära den här stjärnan också.
Precis. Mm. Alltså ju sportnamn är ju som ett beforskat område. Du kanske inte har tittat på det så mycket, men
inte specifikt, men jag har, eftersom jag vet att det finns studier som har gjort om det, så har jag även tittat på det. Och man kan säga att mina informanter, de har ju varit mer vanliga idrottsutövare som vem som helst, det vill säga sådana som spelar i någon gärdsgårdsserie, och de har haft smeknamn där också, men inte ovanligt mycket. Så att man kan inte säga att det här är ett specifikt sportinslag, utan det handlar nog om att de här specifika stjärnorna, fixstjärnorna, skapades på det här viset.
Men kan det inte också ha funnits en sorts kultur där just sportjournalister är också liksom en väldigt... fordomdags var det här en väldigt liksom maskulin kultur, alltså där de också ville med sitt språkbruk visa att vi känner de här. Det var ju, jag inbillar mig, jag tror att ibland så var det journalisterna som döpte vissa stjärnor. Det kunde ju vara apropå att de kanske gjort någon särskild bragd. Roland Lyckeby, Expressen Sandberg, jag tror liksom, han gjorde väl någonting i Lyckeby eller något. Jag kommer inte ihåg.
Nej, men jag tror det. Absolut.
Så det blev liksom en del av en sorts idrottskultur och inte minst en del av relationen mellan idrott och media, att här använder vi smeknamn.
Ja.
Sen kanske andra människor inom politiken hade smeknamn i det privata också, men där var man inte lika noga, eller tvärtom var man kanske noga med att inte lyfta fram vad Aina kallade Tage Erlander i sängkammaren. Det var kanske viktigt att man inte fick veta det.
Nej, men just det här var vad man kallar varandra för ett par smeknamn. Mm. Det har jag förstått.
Ja, men jag tänker också hans närmsta kompisar kanske kallade honom för Taggen, men det var kanske inte Tage Erlander ville att svenska folket skulle veta.
Nej, alltså man kan nästan se vissa av de här sakerna på mina informanter, eftersom smeknamnen försvinner ju. Man får inga nya direkt när man blir lite äldre, ungefär när man kommer ut i arbetslivet. Man kanske får lite smeknamn på sin allra första arbetsplats.
Ja, just arbetsplatsen tänker jag vi ska komma in på sen, för där finns det nog också liksom historiska exempel, men att man just har haft en namnkultur. Men du menar att de flesta smeknamn vi har och som vi behåller, de är skapade någonstans innan
tidigare
studenten?
Ja, och sen när man blir lite äldre så man vill inte längre vara pinnen, eller vad man nu kallades på mellanstadiet, utan man vill ha lite mer pondus, vilket man får med sitt hela officiella namn.
Ja, överlag är det säkert så. Ja. Sen kan jag tänka mig att det finns exempel på motsatsen, att folk som föredrar att kallas vid sina smeknamn.
Alltså man ska ju komma ihåg att smeknamn är ju också ett sätt att inkludera, att bli inkluderad i en grupp och att visa att man är en grupp. Och det är klart att det är roligare att få vara med i en grupp än att inte få vara det.
Ja, just det. Då kommer vi in på det här med, om vi tittar till exempel på överklassens smeknamn. Mm. De har ju varit en ständig källa till folkligt nöje. Ja, men de flesta vet ju då att kungen, Knugen, Carl Gustaf Folke, Hubertus Bernadotte, att han på Sigtuna internatet, han kallades för Chabo. Mm. Och det, någon gång var det någon som råkade försäga sig, någon av hans kompisar, om det var Noppe eller Puppe eller Pappa, det vet jag inte, men och så råkade det liksom nå offentligheten, och det är liksom det är så här lite busigt när vi medborgare emellan liksom kallar honom Chabo istället för hans majestät. Det är liksom ett sätt att
det är fortfarande... Det är lite intim med kungen.
Ja, precis. Intim med kungen på ett sätt som man ju inte
får vara.
Men vi vet ju, alltså, i kungafamiljen, alla kungabarnen, i den intima sfären har jag förstått, och det har du också förstått, så har de ju sina namn.
Sina smeknamn, ja.
Ja, precis. Ja. Alltså, Victoria då kallas absolut inte för Vickan. Alltså, säger man Vickan om Victoria, då visar man att man absolut inte känner henne.
Ja, man hör inte till den intima kretsen.
Nej, precis.
Och det är... Eller Madde och Madeleine, skulle jag tro.
Mm. Utan Vickan... Som jag då kallar henne. Hon kallas Oja. Carl Philip kallas Lippi. Och Madeleine är...
Len, tror jag.
Ja, och jag tror att i alla de här tre fallen så är det ju... Man hör ju att det här är... Ja, Oja, det var ju när hon försökte säga Victoria första gången själv. Så det här är ju liksom familjens namn. Det har ju liksom funnits med sedan de tidiga liksom spädbarnsåren. Mm. Så att vi tänker oss att Carl Gustav och Silvia... kallar de så, åtminstone när det är riktigt avslappnat på slottet. Mm. Men jag tror också att det finns en liten krets runt omkring dem. Nu spekulerar jag. Mm. Men som... Jag är en av dem som får lov att säga Oja. Det visar att jag liksom klivit över någon sorts hinder. Eller jag var med från början.
Ja. Och egentligen så tror inte jag att det här är specifikt för överklassen, utan jag tror att det är likadant i medelklassen också. Att man får smeknamn, alltså alla smeknamn man har, de är ju inte öppna för alla att använda. Om man tänker på vad man kallades av klasskompisarna i mellanstadiet. Det kanske inte är så många som använder dem just nu. Men om det blir en återträff för mellanstadieklassen, då kommer de tillbaka.
Och det kanske inte var namn man själv hade okejat redan då. Och som man kanske sen ägnat ett halvt liv åt att försöka få folk att inte känna till.
Det kan vara så.
Du kanske är inne på öknamn.
Nu är du nog inne på öknamn.
Men vi är fortfarande under paraplybegreppet binamn. Ja. Tänker jag. Mm. Wallenbergarna, har du koll på deras
smeknamn? Nej, det har jag inte.
Nej, då kan jag ge några härliga till dig. Du har Dodde, du har Wawa, du har Husky, du har Jaju.
Okay.
Du har Poker, du har Pirre, och så som klassikern Mark Wallenberg som kallades Boy Boy. Mm. Alltså det är ju någonting med de namnen. Alltså alla heter ju Marcus och Jakob och Peter. Det är ju, det finns,
de behöver ju verkligen lite smeknamn i ett sånt läge.
Precis. Och alla de här har ju ändå någonstans blivit offentliga. Jag tror liksom att för de som bryr sig, alltså jag tror om du läser Veckans Affärer eller så får man nog veta att han kallas Husky. Han kallas så för det, han ser ut lite som en Siberian Husky.
Okej. Det är ju inte ovanligt att man får ett smeknamn som speglar ens utseende. Så det kan ju... Det är inte ovanligt att man får ett djursmeknamn heller. I mitt material så har jag till exempel Krullas efter någon som har krulligt hår.
Mm. På mitt högstadium fanns det ju någon som kallades för Kylling. Ja. Det är alltså kyckling på skånska. Och det var väl för att han med lite fantasi påminner om... en hönsbebis.
Ja, och en del sådana här namn kan man tänka sig att liksom, är det verkligen smeknamn? Det här verkar ju vara att påminna om en kyckling då. Det verkar ju inte vara speciellt kul egentligen. Men när man krafsar lite i det här så kan det ofta vara en mysig eller rolig eller positiv historia som har skapats i bildningsögonblicket eller som ägde rum när det här namnet skapades, så att man har ändå ett positivt minne. Så att det är inte så lätt att skilja på öknamn och smeknamn när man bara hör namnet.
Nej, och många gånger är det kanske det som är ett öknamn för den ena är ett smeknamn för den andra.
Ja.
Alltså, så att, eller, beroende på vem som kallar mig detta.
Det kan det också vara.
Apropå kroppsdelar så... Det är också så här, det finns en småstadsföreteelse. Jag är själv då från Eslöv, en kommun med, där själva tätorten har 18 000 invånare. Och där fanns ju sådana här människor som gled runt i offentligheten, som ofta syntes på stan och som vi hade namn på. Alltså alla visste vem Rock-Olga var. Ingen visste vad hon hette, men det var ju som en frikyrklig tant som hade någon sorts städrock på sig. Och så fanns det också då Näsan. Varför kallas man för Näsan? De flesta har ju trots allt en näsa. Det var ju för att hon inte hade någon näsa.
Mm.
För att den hade, enligt legenden då, någon schäferhund bitit av henne.
Ja, om man inte har en näsa så är det ju ett ganska synlig avsaknad av en kroppsdel. Så att, det är ju kanske inte konstigt att man väljer just det då som särskiljande smeknamn.
Nej, precis. Nej, precis.
Men sen tänker jag att... Alltså det är många som tänker att smeknamn och särskilt öknamn har försvunnit i och med att det här verkar vara ett sånt småstadsfenomen. Ja, det här kan man ju inte forska så mycket om, men jag är inte säker på att det har försvunnit. Men urbaniseringen bidrar ju till vissa saker, till exempel att man, när man flyttar mer och till större städer, så är det inte alla längre som vet vilka misstag och så vidare man har gjort i livet. Så man kan få möjligheten att börja om. I en småstad där alla har känt till dig sedan man föddes, så är det inte lika lätt. Har man en gång gjort något dumt och fått ett öknamn på grund av det, så hänger det fast.
Ja, just det. Jag minns också så där diskussioner kring varför heter den här människan säger och så.
Mm.
Och att det fanns liksom olika legender. Nej, men det var på grund av detta, eller det var på grund av detta. Varför kallas Kattapär för Kattapär? Enligt mig var det för att han en gång hade en t-shirt med ett katttryck på sig. Men sen växte den historien och det hävdades att han hade gjort snuskiga saker med en katt.
Ja.
Det här är, nu, alltså, det här är mitt högstadium jag refererar till.
Mm.
Så här som formerades namn och sen liksom, för, man kunde liksom namnet tillkomma av en slump, men sen kunde liksom en legend läggas på i efterhand.
Alltså, om man kallas för... Vad sa du? Katten?
Kattapär.
Ja, alltså det skulle ju kunna alltså, säkert vara ett smeknamn om det upplevs som positivt av personer som bär det. Men om det upplevs som negativt så blir det ju ett öknamn.
Precis, och i det här fallet så var det nog som, inte de som riktigt kände honom. Det var, fanns flera Pär, och den Pär där, vilken Pär? Ja, han Kattapär, alltså, alltså han som har en t-shirt med en katt på.
Mm.
Och sen så råkade det liksom fastna. Men nu är vi ju, som jag understryker, nu är vi ju utanför liksom en familj- eller vänskapssfär. Nu är vi som i, till exempel då på en högstadieskola med x antal 100 elever. Där man ibland behöver ett namn eller tycker sig behöva ett namn på någon som man inte riktigt känner.
Jag tänker mig också att en skillnad mellan smeknamn och öknamn är att smeknamnen, de känner man till. De används vid tilltal och man har som bärare accepterat dem. Kanske tycker om dem till och med. Medan ett öknamn används huvudsakligen vid omtal. Du kanske känner till dem. Men det är nog för att du har fått höra dem bakvägen eller råkat höra dem. Och det är det som är lite lömskt också. För att det, man kan ju inte säga till att ni får inte kalla mig så när man inte vet om det.
Nej, precis. Om jag får liksom stanna kvar på just högstadiet, då är det till exempel lärare vi pratar om.
Mm.
Det fanns ju verkligen så här, liksom etablerade öknamn på lärare.
Mm.
Det fanns ju en Grisen och det fanns en Trähitler.
Mm.
Jag vet inte om de kände till det, men någonting i mig anar att de gjorde det.
Alltså de har väl kanske snappat upp saker som har sagts i korridoren, eller så har deras kollegor kanske snappat upp det här så de har fått veta det. Men jag tror att det finns två anledningar till att lärare får öknamn på det här viset, eller möjligtvis smeknamn. Dels att deras elever, särskilt på högstadiet och mellanstadiet, de är i åldern då de ändå delar ut smeknamn till varandra. Och då får läraren något också. Och i det perspektivet behöver det ju inte vara negativt. Sen tror jag det finns en maktaspekt i det här, så att eleverna, de är ju underordnade sin lärare. Så att ge ett öknamn, det är ett sätt att försöka ta kontrollen, ge igen lite grann mot makten. Och är man vuxen så kanske man kan känna igen det här när det gäller chefer.
Ja, eller att vi säger tjabo lite lättsinnigt om kungen ibland. Det är också någon sorts lite, liksom så här, lite auktoritetsbuseri. Jag vill, liksom, apropå olika saker, dels apropå, vi var lite inne på de här, liksom, klassiska idrottssmeknamnen. Jag minns när jag började på Sveriges Radio i Malmö i början på 2000-talet, att på sportredaktionen fanns det en katalog med alla smeknamn listade.
Jaha.
I bokstavsordning på smeknamnen. Så man skulle slå upp Sollet, och så var det väl någon målvakt då. Och Nixon, och så hittar man Ralf Edström. Och, så. Och i det här, liksom, berömda VM-58-landslaget, där väl också Nacka Skoglund var med, där fanns ju en Åke Johansson, han var från Norrköping. Han kallades för Bajdoff. Det här är som sånt namn, jag är inte särskilt fotbollsintresserad, men namnet Bajdoff har jag liksom funderat på lite, undrar hur det kom till. Och så tittar jag på Wikipedia och då står det så här: han fick sitt smeknamn Bajdoff redan som barn hemma på Bredgatan i Norrköping. Anledningen var att han var mindre till växten än sina kamrater. Kände du att det var ett tillfredsställande svar?
Jag vet inte. Betyder Bajdoff någonting? Är det någonting?
Jag kände att gåtan plötsligt blev ett mysterium.
Ja.
Nej, ingen aning. Jag har försökt gå till botten med namnet Bajdoffs ursprung. Men jag tror att fältet står väldigt fritt för spekulationer. Men tydligen har det någonting att göra med att han var mindre till växten. Men det är fortfarande inte helt...
Nej, det är inte glasklart för mig varför man valde just det. Varför inte Lillen? Eller Shorty, Kortis.
Precis.
Jag kan tänka ut många smeknamn som hade passat väldigt
han
bra.
Han är ju mindre än vi. Låt oss kalla honom Bajdoff. Ja. Jag hör inte den repliken framför mig.
Nej.
Det låter inte som en naturlig replik i 20-talets Norrköping.
Nej, inte i 20-talets Sverige nu för tiden heller.
Nej. Jag gissar att du pratar lite grann utifrån det moderna Sverige, dagens Sverige, när du säger att vi slutar ge varandra smeknamn någonstans i tonåren.
Ja, du kan få smeknamn när du kommer till en ny arbetsplats eller liksom flyttar till ett ställe, ja, men, typ blir student och alla är uppryckta och man snabbt måste skapa relationer. Det verkar nästan som att man frågar chans på varandra när man är liksom ny i ett sammanhang, och så provar man med ett smeknamn. Och får man då ett smeknamn tillbaka, då har man liksom tagit relationen till en högre nivå.
Ja, alltså jag är en av mina, jag bodde på studentkorridor i slutet av det förra millenniet. Att, ja, men då såg man ju dagligen en massa människor som man kanske inte omedelbart eller riktigt visste namnet på.
Nej.
Och så kanske man knöt an lite mer till någon, och då... Vi hade väldigt etablerade namn på. Det där är Dödgrävan. Och jag vet till denna dag inte vad Dödgrävan hette. Vi umgicks en del, men jag kommer verkligen inte ihåg vad han faktiskt hette.
Ja, det är ju lite sorgligt förstås. Men...
till exempel. Men det här, någonstans omedvetet så befann jag mig då, hävdar jag, liksom, min tradition, apropå arbetsplatser. För att det finns ju sådär dokumenterat från flera stora, i det här fallet maskulint dominerade arbetsplatser. Vi kan prata om Göteborgs hamn, Göteborgs varv, Malmö hamn, Kockum som var en enorm mekanisk fabrik i Malmö, där det verkar ha funnits närmast en standard att alla hade ett mycket specifikt namn som man oftast fick när man var rookie eller efter ett stycke tid. Jag får nästan ett intryck av att det var liksom nästan rituellt. Att, vad ska vi kalla den här killen för? Ja, hans pappa heter ju Kalle Krona, så då får vi kalla honom för Kalle Nickel. Finns det? Det är ett autentiskt exempel från Malmö hamn till exempel. Och det finns, som jag och mina barn brukar titta på, ett klipp på YouTube där en varvsarbetare i Göteborg, det är från en gammal dokumentär som kom 1990, när han rabblar namn på folk som jobbade vid varvet i Göteborg, eller hamnen möjligtvis. Och han säger också inledningsvis att, liksom, kommer du hit och frågar efter Arne Hansson, så vet ingen jävel vem det är.
Ringer han och frågar efter Jan-Olof Pettersson, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillebagan, ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på uknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, skinnet, pipas, lammkotletten, ölan, skit i handfatet, råttjägaren, sonneliston, snoddas, nötknäppan, piss i huvudet, textilingenjören, femöringen, skäddegarnet, göken, wellpapp. Produktig, skuggan, maffi, puddingen, nöff-nöff, spadeknick, trampa vatten, loffe, snoppen, gissa mitt jobb, domaren, skattelinningen, tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas Lila, tioringen, pinchen, frukostklubben, kondomen, Allan Gråtan, dansa med mig, spiskatten, kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven, Bagaren, Snöret, Märket.
Och jag har en bok som heter Blåställ som listar motsvarande namn på kockumiter, så kallat, alltså de kockumsarbetarna i Malmö. Och där finns sån här, en kille är lite aplik, så då kallas han för Apan. Och sen börjar hans bror jobba, och då heter han Bror Apa.
Mm, ja, ja.
Och det är på ett vis lite slumpmässigt, men det är också någonting som verkligen befästs.
Alltså, jag tror att det är ett sätt att inkludera, att skapa en grupp genom att man namnger. Om man nu börjar jobba på den här arbetsplatsen, tänk om man då inte får något smeknamn. Då är man ju nästan mobbad.
Ja, precis. Så hellre heta piss i huvudet.
Ja, hellre det.
Inte ha.
Då är man åtminstone med.
Ja, ja. Och det är ju ett namn som såklart också väcker vissa frågor och funderingar. Det är en bra liksom, konversationsöppnare. Varför kallas du piss i huvudet egentligen?
Ja, det var ju ett sött smeknamn du har. Varför kallas du det?
Snedtänkt. Skulle du säga att det finns, om vi sätter det där klassperspektivet, vi nämnde kungafamiljen och vi nämnde Wallenbergarna. Kan man se några klassmässiga skillnader i hur smeknamn ser ut och skapas?
Alltså, nu har inte jag undersökt det här ur ett klassperspektiv, men det finns egentligen ingen anledning för mig att tro att det ska finnas det. Jag vet att man pratar väldigt mycket om att det är så konstiga smeknamn i överklassen. Det kanske det är, men medelklassen har också väldigt konstiga smeknamn.
Ja, och går man ännu längre ner i de sociala skikten så kan man ju hitta liksom Bosse Niofinger. Det är ju ett begripligt smeknamn för att han fattade sitt finger. Men det här är ju någon gammal kriminell legend. Nisse Pistol, som Svartenbrandt gjorde bankrån. Det är ju inte så konstigt, kanske. Alltså, det går att ana ett ursprung, men det är ju såklart en namn man hajar till inför.
Sen är det ju så att det medelklassen känner när det gäller överklassen, det är att de har smeknamn som liksom inte är tillåtna, eller de är inte öppna för oss som Chabo. Det får kungens kompis att säga, men inte Kreti och Pleti. Och det verkar störa medelklassen ganska mycket. Men det är likadant i medelklassens smeknamnsskick. De smeknamn som man har fått i en viss krets, de får inte användas av vem som helst, hur som helst.
Nej, just det. Men då kanske man som medelklass tänker så här, men vi har ju normala smeknamn. Alltså heter man Lars så kallas man Lasse. Och heter man Kajsa kallas man Kajan.
Det finns ganska många smeknamn som inte är normala.
Förmodligen finns det väldigt många motexempel. Men det är, jag tänker mig att det är så man tänker, för att det är ju de spektakulära smeknamnen från överklassen som någonstans har nått en, och det är de man har reagerat på.
Men det finns. Man hänger i det på något vis. Man känner sig så exkluderad. Men det gör man. Alltså smeknamn kan användas för att exkludera, och det kan man göra oavsett samhällsklass. Om två personer har varsitt smeknamn på varandra, så kommer en tredje person som inte har liksom rätten att använda de här smeknamnen. Då märker ju den här personen att de har en annan, eller åtminstone närmare relation än vad jag får ha med dem.
Det kan bli väldigt stel stämning, som unga människor säger.
Ja, det är väl ett effektivt sätt också att visa att du är inte riktigt med i våran grupp.
Jag tycker också det är intressant, vi var inne lite grann på liksom GV och så här. Alltså det finns ju människor som har liksom använt sina smeknamn i offentligheten. Jag minns att jag läste för många år sedan en intervju med Bono i det irländska rockbandet U2. Han sa att han tyckte det är väldigt obehagligt när folk kallar honom Paul. Alltså det är som tror ni att ni känner mig? Det gör ni inte. För er är jag Bono.
Ja.
Alltså, jag tror inte att det är artigare eller intimare på något vis att använda mitt smeknamn. Intimare kanske det, men det är i så fall på ett obehagligt och kladdigt sätt.
Att använda hans riktiga namn?
Ja, precis. För det vet jag inte om någon gjorde. I så fall var det nog bara de absolut närmaste.
Där är vi ju inne på det här med artistnamn igen. Mm. Alltså, att ha ett artistnamn kan ju också vara ett sätt att ha en offentlig och en privat persona.
Ja, då inbillar jag mig ibland att... jag har ett exempel här. Vi hade ju en stor svensk komiker som krediterades i för- och eftertexter som Brasse Brännström. Mm. Där kan man i och för sig se att den första filmen han gör, En kille och en tjej, 75, där står han som Lasse Brännström.
Alltså, kan vi stanna ett tag? Vi kan väl leta middag här?
Nej, men jag kan ju inte det. Jag skulle bara hämta mina grejer.
Det var ett litet tag bara, Lasse.
Nej, men du, stannar jag nu så börjar vi bara gråta. Alltså. Det blir bara fel.
Din lampa är där förresten.
Ja, men du kan få behålla den.
Jag inte har den.
Varför? Du kan få den ju.
Ja, men jag vill ha en annan lampa. Jag vill inte ha den där lampan.
Varför kan du inte ha den där så länge?
Ja, men jag vill inte ha den! Ta lampan, stick här då alltså.
Och filmen är refuserad av Lasse Hallström. Det är fortfarande smeknamn, men Lasse ut så att säga vanligare, mer etablerat smeknamn än Brasse. Men sen blir han Brasse Brännström. Det är det han heter på skivor och på filmaffischer. Men en bekant till mig, han försökte få med Magnus Härenstam i något sammanhang och skrev ett brev till honom. Och då skrev han att, citerat fritt om minnet nu: "Jag är en stor beundrare av det som du och Lars gjorde på 70-talet. Och så jag fick läsa det här brevet och undrar, varför har du skrivit Lars? Ja, men det är för att liksom vara artig. Jag tror inte det är så artigt, för att han hette Lars-Erik. Så du visar inte på något vis att du är påläst, utan tvärtom, att du inte ens gjort din läxa. Alltså, Lars-Erik var hans tilltalsnamn.
Ja.
Och sen blev det såklart Lasse. Och sen att det här med Brasse, det var ju för att när han gick i plugget, va, så lekte de så att Brasse Lennström. Och sen så hängde sig Brasse kvar.
Fast ibland är man glad att man spelar fiol. Ja, det är man. Det är en stor glädjekälla ibland. Jag var ute en gång med lådan. Kommer en riktig tuffing så här. Han har 17 tandpetare i munnen. Så säger jag: "Du, Stradivarius, kom hit." Och jag blir vansinnig. Jag klarar inte mer måttet i råg. Jag måste sätta hårt mot hårt. Så jag säger: "Mitt namn, det är Lars-Erik Brännström. Och vill du med någonting så får du kalla mig mitt rätta namn. Och hela den sommaren tillbringar jag på sjukhus." Det var tre läkarlag som jobbade i skift för att operera bort fiolen ur ansiktet. Pinnar och snäcka och strängar. Och då var jag glad att jag inte hade lyckats övertala min farsa att få spela basfiol.
Idag tror jag det finns ganska många barn för övrigt som heter Brasse. För Skatteverket. Jag känner till åtminstone ett. Men hur som helst, alltså det är ju också det här med... Min princip är att det du själv kallar dig, det är väl det vi andra bör kalla dig. Och kallar du dig liksom Olle Ljungström från skiva, då ska väl inte jag kalla dig Olof. Jag spelar vanlig, precis så vanlig
som folk är mest. Jag spelar vanlig. Då har man ju valt någon form av artistnamn. Så då är det kanske bäst att göra det om man inte är privat. Man kan ju också vända på det här att om du alltid kallar dig Lasse och i alla situationer, men det är bara din fru som kallar dig för Lars, då blir ju egentligen det mer intimt än Lasse. Så då vänder man ju på steken.
Jag tänker mig att det är samma relation som om man går på ett cocktailparty, som väl både du och jag gör dagligdags, och så presenterar man sig som någonting. Om jag presenterar mig som Stumpen, då är det det jag vill att du ska kalla mig. Då ska inte du springa liksom och kolla med Skatteverket vad jag egentligen heter. För det, och på samma sätt så gör ju liksom Joppe Pilgren i Docenterna, när han skriver Joppe Pilgren på skivomslaget, då vill han ju inte att jag ska kalla honom Johan eller vad han kan tänkas heta i det civila.
Nej, då blir man ju sitt smeknamn. Alltså då är ju ditt artistnamn. Men sen om man går på ett vanligt cocktailparty då, som vi gör, så är ju frågan...
Jag ska bara säga att jag hinner inte gå på alla. Alltså,
nej, det kan bli lite stressigt.
Herregud, alltså, det är ett flygande och ett flängande. Ja, förlåt, fortsätt.
Alltså, där, om man då presenterar sig med ett smeknamn eller någonting, då, frågan är ju, då stiger det ju i graderna på något vis. Man vill att det ska vara det man kallas för. Men ganska ofta så används ju också ett smeknamn bara vid tilltal, inte om mig själv. Så att i min barndomsfamilj nog har jag ett smeknamn där. Mm. Men det är ju aldrig någonting som jag använder själv. Men när mina föräldrar och syskon pratar om mig, både vid tilltal och omtal mellan varandra, så är det här smeknamnet.
Ja, ah, just det. Ja, men det finns otroligt många intressanta grader i det här användandet. Mm. För på samma sätt som det här med att min kollega som adresserade Brasse Brännström som Lars, så finns det ju människor, alltså, det är ju liksom något misslyckat sätt att intimisera, liksom att visa att jag har koll. Motsvarande sak, det finns ju många legender om folk som har gått fram till Jan Guillou, en man som bör nämnas i den här podden, och kallat honom Janne. Mm. Då får man, lär man få svaret, mina vänner kallar mig Jan. Följt av en nacke.
Mm-hmm.
Och en hastigt bortilande geo.
Alltså, man kan ju säga att man har försökt skapa ett smeknamn och det gick inte så bra.
Mm.
Man frågade chans och fick på båten.
Mm. Och det finns ju exempel på när det faktiskt är smeknamnen som är det officiella. Jag tror att Plura Jonsson blir obekväm om någon säger Per.
Ja.
Han är ju, alltså, nästan han blir obekväm om man säger Plura Jonsson. Han är ju liksom bara Plura nu för tiden.
Ja, han har ju gått samma väg som i Nacka Skoglund då.
Mm, precis.
Han blev Nacka.
Och ifall det Plura är det ju mer att man får påminna folk om att en gång i tiden gjorde han faktiskt musik också.
Ja, nu gör han allt annat också, ja. Mm.
Ja, jag har flera gånger liksom utgått från liksom ganska maskulint kodade och dominerade miljöer i mina exempel. Och jag vet att du har tittat på det här med genusaspekten på smeknamn.
Det är ju för att man tidigare har liksom sagt eller trott att det mest är män som får smeknamn. Men det är ungefär lika mycket. Men det verkar som att man får sina smeknamn i lite olika miljöer. På så sätt att kvinnor, de får sina smeknamn i de mest intima miljöerna. I barndomsfamiljen till exempel. Där får för all del också pojkar väldigt mycket smeknamn.
Jag fick till exempel smeknamnet Kalle då.
men det är ännu vanligare att tjejer får smeknamn där. Och sen får de ofta igen i en parrelation när de är vuxna. De namnen är så intima. Så där finns det väldigt många personer som inte ens vill tala om vad de är för någonting, parsmeknamnen.
Det, som bara partnern kallar dem.
Ja, som bara partnern.
Tänker vi alltså att det är någonting med lite erotiska konnotationer?
Nej, det behöver inte vara.
Men det är så här gulligt att man känner sig generad.
Det är så intimt skulle jag säga att man känner sig generad. En del har uppgett för mig vad det är med en viss genans. Men det är inget. Det är egentligen historien bakom som är så intim, att det här kom vi på när vi var och reste eller gjorde det, eller när vi hade tappat bort vårt bagage eller någonting. Är det några namn som man inte vill dela med en forskare, så är det dem, har jag märkt.
Ja, jag förstår.
Medans killar då, de får mer sina smeknamn i offentliga miljöer, eller hur vi ska kalla det. Och för barn så är ju den mest offentliga miljön de har, det är ju skolan. Även tjejer får smeknamn i skolan, men killar får det i högre utsträckning. Och om man då, som en del tidigare forskare har gjort, går till skolgården och kollar av vad de har för smeknamn där, då kan man få intrycket att det är mest pojkar. Och det är ju likadant, vi var inne på det här med vad journalister skriver i tidningar, eller vad de skrev i tidningar under 1900-talet. Och att det är väldigt många män, manliga idrottsstjärnor, som har smeknamn. Men det beror ju också på att den kvinnliga idrotten lyftes ju inte alls fram på det viset under 1900-talet. Så att det skrevs ju inte om kvinnorna. Så det är klart att har man det som material så ser det ju ut som att man bara har, att det bara är män som har smeknamn.
Ja, precis. Och sen inbillar jag mig, nu sitter jag och hittar på det här, alltså, verkligen understryka att jag vet inte alls vad jag pratar om, men när liksom, kvinnliga idrottspionjärer tog sig in på den mediala arenan, säg en Pia Sundhage inom fotbollen, att det kanske var liksom ett sätt att understryka någon slags seriositet, att hon hade säkert ett smeknamn i laget, men jag känner inte till det i så fall.
Det kan hon ju ha haft, det vet man ju inte om man inte frågar henne egentligen, eller frågar lagmedlemmarna. Men Pia Sundhage slog igenom också efter du-reformen.
Precis, men fast hon var nog Sundhage alltså i Sportspegeln och sådär. Alltså, hon var nog på något vis ändå mer formellt...
Behandlad helt enkelt.
En samtida manliga idrottsstjärnor. Men återigen, det här är ett samtal... Som, alltså det finns väldigt få liksom, absoluta sanningar,
det skulle finns, jag säga. Det har ju slagit igenom fler och fler kvinnor, eller fler och fler kvinnor har åtminstone uppmärksammats i medier. Men det finns inte ett alls lika stort material bakåt.
Nej, och menar nu för tiden, det finns väl liksom kvinnliga idrottsstjärnor som också etablerade smeknamn. Nilla och Pillan och Billan och sådär. Men att det inte är så tidigare, det är för att det skrivs väldigt mycket mindre om kvinnliga idrottsstjärnor, kvinnliga idrottare. Och det finns också färre kvinnliga idrottsstjärnor för att samhället inte uppmuntrar dem på samma sätt.
Ja, det var åtminstone så tidigare.
Ja, nu är vi ju som i historisk tid, alltså 1900-talet. Alltså det är ju ett kvartssekel sedan.
Ja, så det har ju hänt saker ändå. Men sen vet vi aldrig om de här, eller aldrig, men man kan inte veta då, som vi sa tidigare, om de hade med sig ett befintligt smeknamn in, eller om de fick det här i laget.
Nej, just det. Nej, men... Jag styr över lite på liksom den värld som jag behärskar bäst, det vill säga liksom svenska artister och så här. Nej, men, eller norska artister i det här fallet. Grynet Molvig är ju en gammal revyaktris fortfarande i livet och jävligt välbehållen. Det var min personliga åsikt. Men hon är ju bara känd som Grynet Molvig. Mm. Hon är ju liksom med hos Hans och Tage i Spår de Madame eller i Mannen som slutar röka. Det står ju Grynet Molvig på affischen. Jag tror hon heter Anna Kristin i passet. Jag tror inte att hon heter Grynet Effendi. Men redan när hon kommer fram på 60-talet så presenteras hon som Grynet. Och presenterar sig som Grynet. Och namnet där har kommit till när hon som barn matat får.
Okay.
om det var fåret som hette Grynet. Då, eller om hon blev hon såg lite grynig ut när hon matade får. Det vet jag inte. Apropå egentligen som offentliga kvinnor vars smeknamn har etablerats. Och det kan ju också visa sig när man liksom bläddrar i läggen och som tittar på folk från förr, att det här namnet som vederbörande var känd under, det var ju inte dopnamnet.
Nej.
Utan det var ett smeknamn som hon gjort till sitt publika namn.
Och då blir det ju nästan ett artistnamn och kanske ännu vidare, det går över nästan att bli ett varumärkesnamn.
Ja.
En artist säljer ju sig själv som varan.
Det fanns en på sin tid mycket känd och bekant och idag av alla utom på den snedtänkt bortglömd komedien som heter Tolly Selman. Hon var då döpt till Beata. Och var namnet Tolly kom ifrån, det vet vi inte. Själv kallar hon sig Mollen i det privata. Okay. Men Tolly blev liksom väldigt signifikativt. Så signifikativt att hon sen döpte sin dotter till Lill Tolly.
Okej.
Okay. för att inte dottern skulle konkurrera. Man skulle inte förväxla de båda Tolly. Så att man kan ju hitta liksom, såklart som liksom exempel även liksom, bland offentliga kvinnor. På smeknamn som har nått oss.
Absolut, det finns ju forskning som har gjorts på det här i USA till exempel, där man kan se att det finns kopplingar mellan smeknamn, artistnamn, varumärke, hur det liksom hänger ihop och hur viktigt det här är för artisterna.
Och apropå utlandet, apropå den anglosaxiska världen, USA hade ju en president som hette Bill Clinton. Och han hette ju Bill Clinton. Alltså det var ju, nu ska Bill Clinton installationstala. Nu kommer Fleetwood Mac och Michael Jackson och underhåller och så. Det är ju Bill Clinton. Men i hans pass så står det ju William. För att som jag förstår det, det är ingen som heter Bill. Alltså det är ingen som får det namnet. Men sen så heter de alltid det i offentligheten. Jerry Seinfeld, känner vi som Jerry. Han heter ju Jerome Seinfeld. hans kompis, kompanjon, Larry David, heter Lawrence David. Men det verkar liksom bara vara en formalitet att det, ja, någonting ska man ju säga när man är i synagogan i deras ja. Fall. Då. Men sen så är det liksom, för alla, offentligheten såväl som intimsfären, så är det Jerry och Larry och Bill som gäller.
Alltså, vi har ju sådana namn i Sverige också. Där, ja, men, vi nämnde ju ditt namn, Kalle, som började som ett smeknamn.
Ja, alltså, om jag tittar på min, så ja. att jag döptes, eller fick en gång namnet Karl av mina föräldrar. I samma ögonblick de gav mig det namnet så började de kalla mig Kalle. Mm. När jag sen började skolan så kallade alla mig Karl. Dessutom på skånska. Alltså det blev ett gurgel, Karl. Så att jag kom att avsky namnet Karl. Mm. Och numera så står jag i rullarna som Kalle och känner mig som Bono när någon kommer och kallar mig Karl.
Ja.
Hur tror du att du känner mig? Du känner inte mig, jag heter ju inte ens så.
Nej, alltså vi har haft många smeknamn genom tiderna som har kommit in och blivit om vi ska säga, officiella namn, riktiga namn. Kajsa, Stina.
Tina,
Lisa kanske.
Ja, det är Elisabeth va?
Det kommer bland annat av det då. Men det har vi ju haft som dopnamn också ett bra tag. Och nu för tiden, om man vill kalla ett barn eller en son för Olle, så döper man väl inte honom till Olof, skulle jag inte tro.
Ja, idag så ser vi närmast som en omväg.
Mm, ja.
Om vi ändå vill att han ska heta och kallas Olle, varför döpa honom till något annat?
Ja, men det här pågår ständigt. Ett namn som Kajsa har man ju haft länge och väl, men innan det blev etablerat så var det ju ett smeknamn.
För Karin då?
Ja.
Och då inbillar jag mig, det här är ju bara liksom en gissning, men den går tillbaka på min inte särskilt grundliga Bellman-forskning. Men Bellman sjunger om Kajsa Stina och Kajsa Lisa. Mm. Och jag tror att, om jag minns rätt, så båda de två har liksom autentiska förlag. Och det var ju människor som då hette Karin Kristina och Karin Elisabeth.
Eller Katarina kan ju också.
Katarina var det kanske. Och det var också människor som, om jag minns rätt, var kända av domstolar och sådär. Och även i domstolsprotokoll så kallas de väldigt omväxlande. Karin, Kristina, Kajsa, Katarina. Det kan vara liksom ett smeknamn, ett dopnamn, liksom lite blandat huller och buller. Det är som att det var lite okej med vilket som. Gustav Vasa, kung Gösta. Gustav Gösta, det var samma namn i princip. Och så är det liksom med William och Bill då också. Liksom att, heter du William så får alla lov att kalla dig Bill.
Ja, det är ju som, man skulle ju kunna tro då att om någon heter Kalle eller Karl så har man rätt att kalla den för Kalle. Det är ju inte säkert att personen vill det.
Nej,
eller Lars och Lasse.
Jag är inte 100 på att Carl Bildt hade älskat om jag kom fram och sa, känna Kalle.
Nej.
Jag tror att Kalle Bildt är någonting som fem sossar kallar honom.
Ja.
Och hans gamla muffkompisar. Och sen så finns det ju sådana som Hasse Alfredsson som ju var Hasse med svenska folket, men som ju var väldigt noga med att heta Hans på alla affischer och böcker och så. Han skrev det ju trots allt så.
Ja.
Han hette.
Mm.
Ja, men vi har varit inne lite grann på, jag nämnde Nisse Pistol då.
Mm.
och det där är ju som inte alldeles ovanligt i kriminalhistorien, att man är. Det finns en, Lena Nyman gör en monolog där hon pratar om Kniv-Johan och Förskära Jocke. Man hör ju liksom ändå på den sortens smeknamn att de inte är Wallenbergare.
Sen så skjutsar farsan mig, var en gammal Risi Opel 63 till station då. Och där hade några av mina arbetskompisar mött upp för att ta farväl då. Det var John och Marsha, live-paret. Och så var det Mademoiselle Fifi, Betta Larsson alltså. Och så var det Knivlisa och Kniv-Johan och Förskära Jocke.
Men man ska aldrig säga aldrig. Man vet inte vad det kan bli med Wallenbergarna i framtiden. Alltså det,
nej, det är väl en sak.
Man kan få. Det är väl inte heller säkert att Wallenbergarna bara har de smeknamn som du kände till. Utan de kan ha ett par stycken som vi inte känner till.
Ja, nej, men absolut. Men jag tänker mig. Nu är liksom de här exemplen då, Kniv-Johan och Förskära Jocke, de är ju liksom påhittade. Det är ju som skrivet från en monolog där man har liksom, där man liksom dragit upp reglagen för komisk effekt. Men det är ändå en sorts namn som, jag har själv jobbat inom kriminalvården. Alltså, det fanns ju de som hade liksom väldigt etablerade namn av den sorten.
Mm.
Vi har säkert liksom glömt en annan aspekt, men vi har åtminstone pratat om just väldigt många aspekter av hur vi liksom sinsemellan namnger varandra. Så vi kanske kan vi vara nöjda.
Ja, jag tror inte jag har något mer att säga.
Nej, men då sätter vi punkt för det här samtalet och så säger jag Linnea Gustafsson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Vet du vad du har tagit dig tid till? Alltså, vet du vad den här podden heter?
Snedtänkt.
Ja. Så att du vet att jag har bandat.
Ja.
Den klipps av Linus Kulin, mixas av Andy Lundgren. Vet du möjligen vad vi ska prata om i nästa veckas poddutsändning?
Nej.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.
Ja, det var Kalle Lind som gästades av språkforskaren Linnea Gustafsson den här gången i Snedtänkt. Och över 460 snedtänkta samtal om allt möjligt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play, och då är de i en lite längre form än de du hör här i P1. Klockan har med detta blivit 9 och det är dags för en nyhetssammanfattning.
Den svenska journalisten Joakim Medin, som sitter fängslad i Turkiet sedan 3 dagar tillbaka, har flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri utanför Istanbul. Det säger hans fru till SVT Nyheter. I det fängelset sitter många kända politiska fångar. Där hålls till exempel Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som greps i förra veckan anklagad för bland annat korruption. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera. Men nu saknas flera av dem som deltog i protesterna, berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommerström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnit eller dödats. Så en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på framför familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut, till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande, samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så länge Hamas inte själva vill det. Men nu börjar det också kosta ekonomiskt det här för Hamas. Så frågan är om de inte på sikt måste börja tänka om. Speciellt om man vill ha en vapenvila, om man vill ha en långsiktig strategi, så kan det vara svårt att ha Hamas kvar vid makten. Och väldigt, väldigt många gazabor ser ju helst att Hamas försvinner och att man får någon ny slags teknokratregering kanske i Gaza.
Johan Mattias Sommerström intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. USA kommer inte att få Grönland, det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Uttalandet kommer efter Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över Grönland och efter att USAs vicepresident J.D. Vance nyligen besökte ön. Och då hävdade att Danmark inte har gjort tillräckligt för att hålla Grönland och dess befolkning säkert. Det avslutar Ekos nyheter klockan 9 i studion, Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Maria, vad tycker man i Kreml egentligen om Trumps sätt att försöka få slut på kriget i Ukraina?
Det är lite dubbelt, för å ena sidan så vill man fortsätta kriget, men å andra sidan så ser man en allierad i Trump.
Viktor, håller Elon Musks politiska engagemang på att sabba Teslas framgångar nu?
Det är lite tidigt att svara på, men klart är att det blåser mer kring Tesla än vad det kanske någonsin har gjort.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play. Här i P1 är det dags för söndagsintervjun som den här veckan gästas av bakinflueraren Camilla Hamid. Vi ska få höra ett samtal om att vara svenska folkets husmor, om ätstörningarna i tonåren och om rädslan och otryggheten Camilla upplevt under det senaste året. Programledare är Martin Wiklin.
Då tar vi bort den för att inte locka.
Ja, tack. Det var omtänksamt.
Inte vad att locka?
För att jag fastar.
Ja.
Känner du dig redo?
Ja.
Yes. Vi gör ett ljudtest.
Ja.
Men man hade ju velat erbjuda dig en kopp kaffe eller lite vatten.
Ja, jag vet. Det är så artigt. Men det är också det som är prövningen med hela den här månaden. Att liksom avstå disciplin. Och så.
Men hur är det liksom att jobba med det du gör under Ramadan när man inte får äta, inte får fika, inte får smaka?
Det är ju så, alltså, när man jobbar med mat då blir man ju så mätt på mat och bakverk. För man står runt hela tiden, så att det är också lite skönt.
Ja, jag förstår. Ja, är du redo?
Ja.
Det är väl knappast en överdrift att säga att 32-åriga Camilla Hamid har tagit hela det fika-älskande Sverige med storm. Hon är bakinfluensan med uppemot 1 miljon följare på sina olika sociala medier och flera egna kaféer. Resan till toppen har gått snabbt, men den har varit långt ifrån okomplicerad. Tonårstiden präglades av ätstörningar, utanförskap och en ständig kamp att försöka passa in. Nu är hon snart aktuell med den nya boken En sötare sommar. Men det senaste året har Camilla Hamid hållit sig borta från offentligheten. Orsaken är att hon under flera månader förra året utsattes för olaga förföljelse med bland annat hot och misshandel av en före detta anställd. Mannen dömdes nyligen i hovrätten till 9 månaders fängelse och utvisning. Nu gläntar Camilla Hamid för första gången på dörren till vad som hände under ett år då hon kände sig som en clown framför kameran. En person som fått andra att skratta, men som själv gått hem och gråtit i smyg.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Camilla Hamid. Du är ju Sveriges bakdrottning. Eller svenska folkets husmor kan man ju säga.
Åh, vad snällt!
Det är inte så att jag är snäll, utan du är den person som de flesta går till om de söker ett recept på en semla eller en kanelbulle.
Jag blev jätteglad när jag hörde det här. Det är också när man jobbar så som jag gör bakom en skärm mest, då är det svårt att förstå det. Jag förstår det när någon kommer fram till mig, typ som när jag gick förbi här nu, dina kollegor, och sa men jag bakade din semmelkladdkaka igår. Då påminns jag om det. Mm. Men generellt så glömmer jag bort det. Det är bara så fint att höra.
Och du är inte ens utbildad konditor?
Nej, jag är hemkunskapslärare. Eller hem- och konsumentkunskapslärare, som det heter.
Ja, du har lärt dig själv genom livet.
Exakt.
Hur man bakar.
Mm.
Vad tänker du om det? Att vara Sveriges husmor? Förutom att det var roligt.
Jag känner mig väldigt stolt över det. Jag är glad att en sån som jag kan få ta den platsen och omfamnas på det här sättet. Och då syftar jag på att så här, jag inte är en normperson. Jag är liksom född i Sverige, men jag har utländsk bakgrund. Man ser på mig att jag är muslim. Och att det är okej. Okay. Så alla får vara med. Det är så fint bara att det kan få vara så. Och också att även om jag inte är utbildad konditor, så har pedagogiken i min lärarutbildning hjälpt mig att framföra recept till så många människor på ett bra sätt, men också på ett inkluderande sätt. Jag försöker vara så tydlig jag bara kan, men också anpassa mina recept efter människor som har glutenintolerans eller är veganer och liknande. Mm. Jag tror att det är därför.
Du har ju ett nytt slags jobb kan man ju säga som inte har funnits tidigare. Med över 500 000 följare i sociala medier så är du den största influensen inom bakning i Sverige. Och utifrån den plattformen så har du sen startat flera kaféer, blivit en entreprenör. Du skriver även böcker, bakböcker. Hur mycket tänker du på dig själv som ett varumärke? Varumärket Camilla Hamid.
Alltså inte mycket alls, helt ärligt. Det är, många har en bild av att jag är jättestrategisk och att jag tänker varumärke. Jag gör inte det. Alltså det som driver mig och det som formar det jag gör, det är först och främst och allra mest bara passionen och att jag blir så glad av det jag gör. Alltså om jag inte tycker att något är kul och kommer jag inte göra, det spelar ingen roll om det är bra för mitt varumärke. Jag har tackat nej till riktigt bra grejer, men det är bara för att så här, jag tycker inte det är kul. Och så länge jag får ha det här jobbet som innebär lust och glädje, då kommer jag hålla mig till det.
Mm. Även om du inte tänker på dig själv som ett varumärke, så är det ju ditt varumärke ju som på något sätt är kärnan i den verksamhet du gör. Som ett exempel, bara när du startade ditt café, så hade du 0 kronor i marknadsföringsbudget. Mm. Du lade 2 inlägg i sociala medier och det var en kö som sträckte sig liksom runt hörnen när du skulle öppna. Det är ju så den här ekonomin fungerar ju.
Exakt. Ja, men det är klart att jag förstår att den har, alltså den har en kraft, men det som man kanske inte såg är 10 minuter innan vi öppnar, då är det tomt. Då har jag panik och ångest.